Alla är rövar liksom i hela den här världen.
Peppen. Peppen här. People they ain't no good. It's non-verbal. I need love. I need the thing that happens when your brain shuts off and your heart turns on. And I know it's around me somewhere, but I just can't feel it. Igår, när vi spelade in detta, så dog författaren till bestsellaren, säljaren på 90-talet, Prozac Nation, Elizabeth Wurtzel. Mm. Och detta var ett citat från just den boken som slog ner som en bomb, är väl att ta i, men som lite grann öppnade för det nya, så att säga, västländska tillståndet med depression. Hon kallade ju USA för övrigt The United States of Depression. Hon dog av cancer. Och det är ju lite oroväckande att de här liksom hela taken på USA och västvärlden är så otroligt aktuell så här 25 år senare. Men den är ju verkligen det. Det känns liksom också som att det var väldigt mycket lite så sjuka förhoppningar om att nu går vi in i ett nytt decennium. Nu ska allt typ bli bra, och så har det startat rätt kass för världen, får man säga, 2020.
Välkommen till Fotboll Radikal.
Just det.
Nytt årtionde, samma rövvärld, men vi är fortfarande kvar. Nej, visst är det så, det blir väldigt, det fanns ju någon skön symbolik i alltihopa, att man, nu vände vi blad på något slags Bernadotte-skt sätt, och sen så var det precis samma bok fast värre som vi vaknade upp i.
Men det är ju konstigt det här att folk fortfarande tror, alltså ganska så, vad ska man säga, folk med ganska stor intellektuell kapacitet normalt sett, på allvar skriver liksom bokslut över 10-talet och bara, det här ska vi aldrig mer behöva se, det här tar vi med oss in i det nya, som att det skulle av liksom någon, vet, magisk, ha någon magisk effekt att man skriver 2020 helt plötsligt.
Ja, men det finns väl, alltså den, alltså, jag tror inte att det är numerologi så mycket som att det finns någon sorts tro, både på gott och ont, på att någonting magiskt händer just den där tiden av året. Jag vet att det kom upp i samband med Ari Behns självmål också, det tragiska såklart, att det är ju just i de här helgerna, nyåret, inte minst då, när det är väldigt, väldigt vanligt med att människor tar livet av sig, för att av just det skälet, tror jag, att nu
juldagen också, tror jag.
Juldagen, precis. Att, ja, det blir så tydligt allting. Att man stannar upp tiden och gör en snabb analys av det liv man lever, eller den värld man lever i och så vidare. Och så ser man olika saker då. Och just i det fallet så ser man väl mest allting i väldigt, väldigt svart, såklart.
Brr. Mm. Jaha, annars då?
Jo då, nej, men skitstart på 2020 har det varit. Jag börjar inleda med en sån här liten disclaimer, ursäkt här, att jag inte, det här är inte mitt bäst förberedda poddavsnitt, av privata skäl. Det har varit en dålig start på 2020 på det planet också. Inte bara att det blir världskrig och att människor dör, utan att det är, ja, allt är skit helt enkelt.
Ja. Men det är lugnt. Nej, jag tycker bara att det känns som en, alltså det känns verkligen som att året startade med typ idel besvikelser, och att man nästan drogs med i den där idén om att nu väntar någonting nytt. Nåväl, ska vi få göra någonting för att försöka lyfta liksom esprin lite grann? Jag har faktiskt i alla fall små fnissat lite åt statydebatten. Vi får inte glömma det, att den här podden började faktiskt med en statypodd. Vi gjorde ju några sådana pilotavsnitt inför VM 2018. Där vi började med att prata om fotbollsstatyer. Och lite anade vi att det skulle bli det stora samtalsämnet i års- och decennieskiftet i Sverige också. 2019-2020. Men det har ju kommit en jävla massa dåliga teorier om varför Zlatan-statyn har välts och vandaliserats och, ja, oskadliggjorts. Låt mig börja med ett citat som jag tittar på så fort jag vill bli på glatt humör. Det kommer från Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand. Hans reaktion då på statyn, alltså när den fälldes helt enkelt. Då säger Håkan Sjöström så här: det är en sån feghet att ge sig på en staty mitt i natten.
Ja, man ska fan ta det face mot face när det är ljust ute.
Det är så...
Alltså ligga bakom på en stackars staty när den inte kan försvara sig.
Det är en sån bra retorik. Alltså man, och grejen är att man kan lätt läsa det där citatet och tänka sig ja. Och så läser man det igen och bara, vänta, va? Mm. Mitt i natten? Alltså, det är ju liksom inte en överfallsvåldtäkt. Och det är alltså inte ett levande objekt. Och det är som sagt lite skitsamma när det sker. Men det är en sådan feghet. Och då, jag tycker också det är intressant hur ofta man använder det här ordet feghet och feg i de här sammanhangen. Det tillhör ju de här liksom signalorden. De kanske vettiga fördömandena av alla typer av våldsbrott och antidemokratiska brott och vad du vill. Alltså terrorbrott och så. Man pratar ju alltid om feghet. Och det är alltid så svårt att ifrågasätta det just när det har hänt. För det känns lite futtigt att gå på språkliga detaljer. Men jag har tänkt jättemycket på det där. Alltså feghet för mig är någonting helt annat. Det är klart
jag förstår
att
vad du är på väg någonstans. Att det är någon sorts inverterad fascism i det där. Att hade du bara varit modig så hade det varit okej.
Alltså det är, ja, men eller snarare typ att det krävs lite jävla mod i en fett skruvad hjärna att blåsa upp sig själv eller bomba sig själv på i en tunnelbanevagn. Mm. Alltså det är jävligt på alla sätt. Och groteskt och människofientligt. Men är det fegt? Alltså är det rätt ord?
Ja, även om det skulle vara fegt så alltså nedvärderat av fegheten. Alltså fegheten ligger väl bakom väldigt mycket mindre ont i världen än vad modet gör. Om man ska hårdra det i en historisk kontext, eller?
Ja, lite så. Lite så, i alla fall.
Om man varit för feg för att invadera Polen så hade vi varit, eller att mörda Franz Ferdinand eller sådär.
Mm.
Så hade vi klarat oss billigare undan.
Det är lite det jag känner också. Men det här att ge sig på en staty mitt i natten, att det liksom är höjden av feg, det är riktigt fegt. För tänk, precis som du säger, om man hade gjort det i dagsljus och haft liksom Zlatan framför sig och hans penetrerande världsövervinnande blick, hade man vågat då? Kanske inte.
Nej.
Det här har följts av, och jag brukar ju alltid hylla, eller tycker att det är i alla fall med viss nyfikenhet, läsande om fotbollsfenomen som liksom tar sig in på ledarsidorna eller kultursidorna till exempel. Det händer ju då, man blir ju nästan alltid besviken för att det stämmer ju verkligen att det är väldigt få människor utanför sportjournalistiken som är skickade att beskriva det här eller analysera det på ett bra sätt. Men det är ändå roligt, känner jag, att de kommer på besök. Också att man kanske känner sig lite så sedd för en gångs skull. Mm. Titta här, vår lilla värld fick en plats på Dagens Nyheters ledarsida.
Eller insändarsida.
Eller insändarsida, just. Tyvärr blir det inte så bra och jag vet inte, den här jul- och nyårshelgen har liksom varit bjudit på en rad rätt värdelösa analyser. Inte minst kanske den lite svajiga analysen att det här som kom från DN Kultur faktiskt, Per Svensson, som ju är MFF-are för all del, men som kopplar det här till Sverigedemokraternas framfart. Per Svensson ser fotbollens huligankultur och SDs fixering vid gemenskap gå igen i en fallen hjältes öde. Jag känner ju inte spontant att vi har så mycket på fötterna för att slå fast att det var ett så midvinterblot som orsakade det här fallet. Det är klart att det finns, sen tror jag att det har ju skrivits rasistiska saker vid Zlatans staty. Zigenare och så vidare.
Som det alltid är, att människor vet så jävla mycket. Alltså, det man kan slå fast är väl att i debatten kring Zlatan Ibrahimovic så finns det ju jättemånga olika de här dragen. Alltså, gud, finns det rasism? Ja. Finns det antiziganism i det här fallet och med det som skrevs? Gud, ja. Finns det liksom... alltså, det finns tusen olika skärningspunkter i en modern svensk debatt som Zlatan då tangerar och fortsätter tangera och aldrig upphör att tangera.
Nej, men
allt
verkligen.
Det där finns.
Men just i det här fallet finns det ju inget som tyder på att det skulle vara liksom drivande kraften.
Nej, om man vet, alla verkar veta, man har fått 1000 mejl de senaste dagarna från människor som vet exakt vilka det var som av vilket skäl rev den där statyn. Det har vi ju ingen aning om. Om människor vet det får man väl gå till polisen och tala om det i så fall. Om det var rasister eller om det var vandaler från Rosengård eller om det var helsingborgare. Gå till polisen och tala om det. Sluta och liksom sammanfatta hela det här dådet utifrån saker som vi inte har en rimlig aning om. Det vi vet är ju sannolikheten. Vi vet liksom hur debatten har sett ut. Vi vet hur känslorna i Malmö kring Malmö FF har sett ut. Det kan vi prata om, men inte dådet per se. Det har vi ingen aning om.
Johan Akelius skriver i Fokus då. Han ifrågasätter...
This should be good.
Han ifrågasätter, tycker jag, på ändå ganska goda grunder Per Svenssons analys. Men så skriver han så här då. Varför vandaliserades Zlatan-statyn? Kan det vara så att ingen egentligen vet? Och där hade ju... Det var ju en bra tweet liksom. Där hade han kunnat sluta. Men sen så landar han då i någon form av... Att det är totalt obegripligt. Fotbollsspelare köps och säljs trots allt mellan lag världen över. Utan några som helst lojalitetskrav utöver pengarna. Det kan väl rimligen inte vara värre om de någon gång själva lyckas bli slavägare snarare än slavar. Och varför skulle det vara särskilt provocerande att de, om de nu köpte in sig ett lag, vill att laget vinner? Och hur exakt har Sölvesborgs kulturpolitik fått Rosengårds invandrare att bilda riktade sverigedemokratiska vandalstyrkor? Det här är ju att spela lite borta, kan jag känna. För att det är inte, alltså, även om vi inte vet vem som har gjort det, så är det inget svårt för någon fotbollsentusiasm att sätta sig in, alltså förstå den här ilskan mot Zlatan. Jag förstår den, alltså, jag kan till och med tycka, jag menar, vi är ju givetvis emot våld och allting, men att det är en ganska väntad reaktion, jag ska inte säga rimlig, men lite grann också faktiskt, att man inte vill ha en staty av någon som är, alltså, utanför Malmö, av liksom stadens och lagets, klubbens stora son, när han har köpt in sig och önskar all välgång för Hammarby. Det är väl ganska så självklart. Men så här liksom börjar det låta nu när alla andra ska ge sig in i debatten. Så att man ska vara lite försiktig vad man önskar för, brukar det ju sägas. Eller vad man önskar efter, frågar efter. För nu har vi fått jättemånga jättedåliga analyser. Men eftersom det är så mycket kassanalyser kring detta, så tänkte jag så här, ska jag också bara ge en sån tvåöres teori?
Ja, gör det gärna.
Den är nästan lika dålig som båda de här. Den är nog fan lika kass. Men nu kommer den i alla fall. För det visade sig ju att Alexis Sanchez lite kitschigare gipsstaty vältes också här förleden, häromdagen. Det var någon form av liknande då, vandalism eller våldsdåd mot Sanchez staty i Tokopia i sin hemstad. Och det känns som att alla säger också så här, vi förstår ingenting, vad handlar det här om? Men mellan raderna kan man läsa sig till att det här är en del i det liksom chilenska folkliga upproret i princip, som då ganska många har följt då. Alltså att man har en stor del av befolkningen som har vänt sig mot en sorts marknadsliberaliserad dystopi där allting är utsålt och där minimilönen inte räcker till någonting och så vidare. Och då...
Men BNP sticker uppåt.
Alltid något, Simon. Alltid något. Helt rätt take. Men det är ju inte så konstigt då, och det här är säkert lite så, vad säger man, collateral damage med någonting annat. Man får lite feeling, precis som gula västarna och börjar skriva slavhuvudet på statyer vid triumfbågen till exempel. Man kanske inte hatar triumfbågen och man kanske inte hatar statyer, men man är liksom lite trött på hela jävla samhället. Och
på pianot.
Och allt vad exakt vad samhället står för, och att då ge sig på, här kommer min tvåörestejk då, extremt välbärgade medborgare som både Alexis Sanchez och Zlatan Ibrahimovic, som lever en helt annan verklighet och som har så mycket pengar att de någonstans känner att de kan göra vad de vill. I Sanchez fall finns det väl inget exakt som har utlöst detta, han blev bara möjligtvis en symbol för ett Chile där några har dragit ifrån enormt. Och
han är ju ingen dålig symbol i och för sig. Om man tittar på hans Instagram-konto eller så, det är en ganska bra symbol för en förtappad ultraöverklass som tappat all form av...
Alltså en aningslös.
Värld. Ja, aningslös.
För detta utflugen medborgare.
Ja.
Och då är det väl inte... Återigen då, om man ska göra en småkastanalys av det hela, så är det inte heller... helt orimligt att ge sig på fotbollsspelare och monument över fotbollsspelare, med tanke på att de tillhör ju the 1% på något sätt. Det är ju verkligen en sån, också en symbol över de extrema inkomstskillnaderna i världen. Och där båda två då, de här, den ena stod i Tokopia i Chile som, med en befolkning som inte har råd att ta bussen till jobbet i princip. Och en Zlatan som då, förutom att han har gett sig in i en annan klubb, vilket ju är skälet bakom detta förmodligen, också har liksom dragit ifrån på ett ekonomiskt sätt som är, vad ska man säga, mindre än 1% av dem i Malmö kanske är klar av. Malmö som är en stad där det finns en extremt stor, ett stort prekariat och så vidare. Inte en sämre analys än de andra två, va?
Nej, jag tycker att den är bättre och den äger sin bäring. Och sen är det också att man efterlyser någon form av, låt det finnas en tydlig drivkraft bakom, en tydlig tanke bakom. Ofta tror jag när saker går sönder så är det för att någon har varit lite full eller så. I Zlatan-fallet så är det klart att det har inte varit så mycket så. Alltså, återigen, vet inte vem som gjorde det. Vi tar starkt avstånd från det. Jag kan så här också bara konstatera att det är sällan man får så där mycket mailraseri över sig längre, för att folk brukar kräkas av sig på sociala medier och så istället, vilket ju är bra. I det här fallet när man skriver om Zlatan och statyn, så det har varit ett undantag, väldigt, väldigt mycket mail, väldigt få som faktiskt läst texten eller krönikerna fullt ut, utan som utgår från en rubrik och så. Vanligaste missuppfattningarna just i det här fallet. Jag tog ju upp lite den här ikonoklastiska idéhistorien eller traditionen av bilder där statyer går sönder. Tog upp då de mest kända exemplen med Saddam Hussein-statyn i Bagdad och också Stalin-statyn nere i Ungern under revolten där.
Just det.
Och få reaktionen att man kan inte jämföra Zlatan med Stalin eller Saddam Hussein.
Åh fan.
Tack för tillrättaläggande. Och det andra, att eftersom jag då skriver att jag inte tyckt om den här statyn, att den är intressantare som konstverk nu då, som förstörd staty, att det skulle handla om att man då, ja, men då försvarar man skadegörelsen. Nej, det gör man inte. Särskilt eftersom man skriver att det här är kriminellt och att man inte ska förstöra saker och så vidare. Men det...
Jag tycker det finns också något, det finns något lite så befriande och egalitärt i tanken på att vi inte ska ha massa jävla statyer av människor. Mm. Alltså av starka män, för det är nästan alltid där man landar. Utan att göra liksom identitetspolitik av det, så är det ju i 9 fall av 10 så reser man ju statyer över ungefär samma typ av människor som har gjort samma typ av resa. Sen kan det vara inom politik eller idrott eller kultur och vad du vill. Men att det är så här, det är inte så. Okej, om vi ska göra något, ta med oss någonting in i liksom det nya decenniet, så kanske det är att så här, statyer är fan inte, det är inte så jävla woke helt enkelt.
Nej, men det, alltså det är intressant också. Parallellar ut och zoomar ut lite från. Du var inne på liksom att det vore något sunt med en revolt mot Alexis, all världens Alexis Sanchez, the 1%-typer och så, som glatt skenar rakt fram i en, alltså bort från den vanliga mannen som faktiskt någonstans i förlängning betalade deras lön och så. Totalt utan förståelse för att vilken värld man kommer ifrån och allt det där. En senkommen analys av det engelska valet som jag snubblar på, just apropå det här med vad som är centrum och vad som är periferi och så, hur det är glidningen däremellan. Någon begåvad människa som har gått in och gjort analysen av engelska och walesiska fotbollsarenor genom ligasystemet. Om man då tittar till exempel, var ligger, låt säga, jag får säga Highbury, det ska jag inte säga, Emirates Stadium, och hur röstade...
Jag reagerar inte ens, jag bara, jag är rimligt.
Hur röstade de dels då i Brexit-valet, hur förhåller man sig i Brexit-valet, och hur röstade man i det engelska valet, just i valkretsen då, där arenan ligger?
Mm.
Och man har kollat då i Premier League, Championship, i League One, League Two och National League och sett. Och tror att det finns ett mönster? Du kan ge fan på att det finns ett mönster. Om man då tänker att det här som en bild av vad som är centrum och vad som är periferi, det vill säga där ett Everton eller Manchester eller Newcastle eller Tottenham för all del, att det är någon slags centrum, medan Accrington Stanley eller Blackpool eller Colchester är periferin, så är det definitivt ekonomiskt i alla fall. Tydligheten i det då, i Premier League har Labour majoritet då i 15 av 20 stycken valkretsar då, kring arenorna.
Oj!
Remain-sidan i Brexit-valet majoritet i 14 av 20. Ännu mer, ännu tydligare då i Championship. 20 stycken Labour-säten runt arenorna. Bara 4 stycken Tories. remain 10, liv 14. Och sen om man går neråt då, så det händer någonting i höjd med League One ungefär, där jämnas det helt ut, eller det är ganska jämnt. Men skillnaden att liv, alltså lämna, genomför Brexit, 19 av 24 valkretsar helt plötsligt.
Mm.
Alltså i princip inverterat från mot Premier League. Och att då den konservativa sidan, den blå sidan, har majoritet i League 2. Och den har en stor, stor majoritet i National League. Alltså det är verkligen, det är en totalt fallande skala. Att i Premier League,
gud, det är
så här, du
sociologisk
League, du
erotik mig för mina öron detta.
Visst är det fantastiskt.
Mm.
Som säger mycket om, visst också om den här vändningen som finns i hur alltså vänstern har bytt sida. Det ser vi i Sverige också, att i innerstan, ja, Södermalm, Topos idén där om hur där röstar alla vänster plötsligt, när det kanske borde vara tvärtom egentligen. Att du på landsbygden så röstar man höger, och i stadskärnorna röstar du vänster.
Fast det stämmer ju inte, för Södermalm var ju, på Södermalm vann ju Moderaterna för första gången. Det var väl inte förra riksdagsvalet, utan det är innan. Så att det är väl mer, är inte mycket mer än liksom identitet.
Tankefiguren.
Ja, nej men exakt. Och skillnaden är väl att vi inte haft några sådana riktiga identitetsval i Sverige. Nu har de haft två i Storbritannien på väldigt kort tid. Och dels folkomröstningen som bara blev extremt, där inte ekonomi kanske är liksom den bärande faktorn, utan det är mer som du säger då, huruvida man känner sig bortglömd eller att man liksom är med på framgångståget på något sätt, och huruvida man är gall eller tand, eller man är liberal och lite grön och skön, eller om man är lite mer traditionellt kroppsarbetar, inte vet jag, bortglömd.
Ja.
Om du, gud vad det är lätt, men du hörde, du förstod väl jag. Så att, ja. det är ju precis, det är precis så som du säger, om man skulle använda den skalan som för både Brexit-omröstningen och det senaste valet i Storbritannien var ju såna jävla galtan-val. Mm.
Absolut, och det finns jättemånga många invändningar man kan ha, såklart att, ja, att runt arenorna kanske inte är där som supportrarna bor i första hand, men ändå så här, en tydlig bild av det geografiska centrum och den geografiska periferin faktiskt. Man tänker att man borde gjort samma sak i svensk fotboll. Det har varit intressant att se. Ja, det borde man ju, för att jag har också gjort det med allsvenskan i alla fall.
Okej.
Okay. Om du tittar de då, är det 15 stycken allsvenska arenor som vi då har nästa år. Tele 2, hur ser det ut? Två lag. Och kolla förra riksdagsvalet. Vilka tror du vann? Om man säger så. Alltså jag kollar valkretsen där arenorna ligger.
Mm. Och du har räknat upp allihopa alltså?
Nej, jag har kollat alla samtliga då 15 arenor.
Ja. Ja, men då vann väl kanske borgerligheten då? Nej, vad fan vet jag? Jag vet inte.
Är du ingen aning? Sossarna vann faktiskt 9 av då de här 15 valkretsarna.
Okay.
Vann sossarna. Mm-hmm. Inga stora vinster om man så säger då. Moderaterna vann 5. Det lämnar oss med ett enda ställe då där ett annat parti vann. Strandvallen, Mjällby och Göteborg allsvenskan igen. SD fick 33% i den valkretsen.
Hmm.
Så där är vi i Sverige. Vi får återkomma till den analysen och att jobba oss neråt i divisionerna. Vi kan konstatera att Sandviken och Gävle som spelade division 1, där var sossarna och vänstern det stora såklart. Luleå. Alltså det finns mycket sossefesten här och vänsterfesten längre ner i divisionerna.
Relativ Norrbotten.
Apropå periferi och centrum, du har inte varit så jättemycket i Frankrike sista, men har du noterat vilken perifer Askungen-saga som vi haft i den franska fotbollen senaste veckan?
Jag har noterat att det varit några sådana småskrällar och ett par större i franska cupen, om det är dit du vill komma. Men jag låter dig med varm hand sköta snacket.
Det är alltid, alltså jag tycker på riktigt att det där är något som väldigt många fler fotbollsländer borde lära sig någonting av. Alltså den franska cupen, som ju allt jämnt så är det så att en division 7-klubb kan möta en ligaklubb med lite en bra säsong och med lite flyt och sådär. Och det är ju alltid väldigt, väldigt stort och speciellt när det händer. Det speciella som hände i förra omgången var då att GS Saint-Pierrois från Réunion, alltså en gammal fransk koloni då, som fortfarande är ett franskt område. Outre-mer säger man, va? Alltså med de franska områdena som ligger utanför själva Frankrike.
Just det.
De får ju då vara med i kuppen. Alltså,
på Afrikas nu, östkust kanske vi ska lägga till för någon som inte vet.
Något Madagaskar eller så, va?
Mm.
Mm.
Riktigt.
De åkte alltså då ungefär, vad fan kan det bli, 900 mil eller så tror jag.
Vikash Dorasso har ju sitt, har ju bakgrund därifrån. Liksom Dimitri Payet.
Payet kommer från just Saint-Pierroise.
Mm.
Guillaume Oirot också, om man minns honom. Cinema Pongol.
Mm.
Alla då fostrade i, för de hade något sådant samarbete med, eller har ett samarbete med Le Havre. Som slussade sina stora talanger dit.
Just det.
Men det är ju i alla fall en bortamatch så att säga. Det som de gjorde nog i förra gången var att de slog ut Niort, alltså ett andra divisionslag, Ligue 2, ett proffslag. Saint-Pierroise då, som är fyra divisioner längre ner då i... ja, alltså det är en vad kan man säga, alltså som att en division fyra eller tre klubb i alla fall skulle slå ut en stor proffsklubb i Sverige.
Mm.
De är då Reunions allra bästa klubb, vinner ligan i princip varje år, aldrig åkt ur ligan och så. Det är alltså andra gången någonsin i fransk historia som det händer att ett lag då från utifrån kolonierna tar sig ena vägen till 16-del i franska kuppen. Jag vet att Dimitri Payet just sa att hoppas att vi får möta då mitt gamla gäng med Marseille. Det hade varit något. De ska inte möta Marseille, de ska möta Epinal i ett, vad blir det, fjärde divisionen då, National 2, i 16-delen. Och har väl en liten chans kanske att ta sig vidare. Jättefina bilder när de återvände hem till Réunion efter att ha varit då på fransk mark i en vecka tror jag. De fick vara borta över nyår och så där, fira nyår i Paris och vann då med 2-1 sensationellt. Med flera borta supportrar på plats och dans på gatorna hemma i Réunion. Himla fint. Mm. Så,
det man behövde alltså, 2020 för att liksom inte tappa allt hopp.
Ja, och det hoppet hade man då en liten stund i alla fall. Man tänkte att en annan fotbollsvärld är möjlig. Tills Marseille då kliver in och svinar sig helt enkelt. De slog då å sin sida ut Trélissac från fjärde divisionen på straffar.
Just det.
Med ett bra Marseille-lag då, inte helt ordinarie elva, men bra nära i alla fall. Och då finns det en tradition i Frankrike att om då en proffsklubb möter en amatörklubb borta så låter man, ja, man låter dem få alla intäkterna från matchen då.
Mm.
Det som Trélissac gjorde var att de flyttade matchen till en lite större arena och höjde biljettpriserna. Vilket då fick Marseille säga att, ja, men vad fan, då ska vi ha då vill vi ha våra pengar. Ungefär 1 miljon kronor som de då kräver av den här division 4.
Det är så jävla sniket.
Det är så fruktansvärt sniket och pinsamt på alla sätt.
De bara, vad behöver vi mest nu? Så här, 1 miljon eller bra publicitet? Men vi behöver nog 1 miljon. Och att alla hatar oss. Ja, men det tar vi. Vi köper det spåret.
Ja, det är så fascinerande. Men ja, även där då en bild av fotbollens periferi och fotbollens centrum på någonstans. Alltså jag tror att vi hamnar lite där att man har tappat, liksom, de förstår inte ens längre vad fan de sysslar med, de här som sitter på makten och pengarna.
Nej.
Om de bara vore onda i största allmänhet så fine, men de har inte ens förstått längre. De förstår inte ens vad fan de gör för någonting.
Just det. Nej, och det har ju också länge varit en liksom så här allmänt känt att spelarna i franska toppfotbollen gillar verkligen att spela franska kuppen. Och det är liksom så här, du vet. De går igång på det mycket, mycket mer än den insomnande ligakuppen som är där det ändå liksom är topplag i princip mer från början. Men att det är en sån jävla folkfest och hit och dit. Och att det där dog lite grann med PSGs framgångssagor. För det finns ingen i liksom deras trupp som har någon relation till det här, som kan förstå... Nej. Värdet i att åka till en liten arena någonstans utanför, inte vet jag, centralmassivet och spela fotboll. För att det är liksom bara ett störande moment i deras väntan på Champions League, åttondelen typ.
Mm. Nej, jag tror att det är rent pedagogiskt uppfostrande saker för den här sortens då ultra... miljonärsproffs att komma ut på vischan och se den verkligheten.
Exakt, men och det är också så typiskt. Jag minns att Zlatan sa när han var, eller han hade väl lämnat Paris då, och sa i någon intervju att det var inte så lätt att motivera sig när man spelade inför 9000 i ja, små orter då i ligan.
Mm.
Och att alla bara sa nej, nej, men det kan man ju förstå. Ja, så typ, Zlatan ska inte behöva hålla på med sånt. Jag minns faktiskt hans allra första, eller den första matchen som, han spelade väl inte den, men han hade gått till PSG och PSG mötte Ajaxio borta på Korsika.
Mm.
Och jag var där. Zlatan blev, antingen blev han kvar på bänken eller så var han inte spelfärdig. Minns inte riktigt. Men så i mitten, någonstans av första halvlek, så blev det strömavbrott på arenan. Så det var helt svart. Och de fick liksom, ja, skjuta upp matchen då. Eller skjuta upp, men pausa den.
Jävla fegt att då attackera Zlatan i mörkret.
Mitt i natten. Han fick leta upp något sånt aggregat. Och till slut så kom de igång i alla fall. Och att det var så otroligt mycket skratt. Franska journalister var lite så här, herregud, ska han behöva komma hit och se det här liksom? Ja, det kanske var exakt det han behövde göra. Så här kan det också vara att spela toppfotboll i en, mm, liksom, en levande liga. Man kan gå på ett strömavbrott på Ajaxio och få liksom, stå och vänta på att någon ska hitta proppskåpet.
Fotbollny. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Radikal.
På den helt andra sidan av de här matcherna börjar den spanska supercupen. Den spanska supercupen säger man numera. För att det är både semifinaler och final som ska spelas den här veckan. Ikväll möter Real Madrid Valencia. Och sen ska Barcelona och Atletico Madrid göra upp om den andra finalplatsen i Saudiarabien. Och vi har, jag vet att jag har pratat om det här tidigare, att det faktiskt var så att inga av de stora spanska tv-bolagen ville sända den här matchen av politiska skäl. Man vill helt enkelt inte uppmuntra en liksom miniturnering som skulle spelas då i ett land där mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter inte respekteras och så. Men till slut så hittade de förstås då en tv-kanal som var villig att ta sig an detta. Det börjar ikväll som sagt, onsdag. Och vet du hur många av de här allokerade platserna, eller man ska säga biljetterna till diverse klubbsupportrar som har gått åt?
Jag gissar på, alltså, är det procent jag ska gissa eller är det en faktisk siffra?
Ja, du kan gissa på procent då. De fick 12 000 biljetter var.
Då gick 3% av dem.
9% gick av dem, vilket innebär att Real Madrid kommer ha 700 supportrar på plats. Barcelona 300. Atletico Madrid kommer ha 50 stycken och Valencia 26 supportrar. Och det, alltså, går det att hitta liksom en bättre bild över det så här totala haveriet och den extremt obefintliga kontakten mellan de som sitter och fattar de här besluten och de stackars halvfattiga madrassklubbsälskarna i Atletico Madrid, Los Colchoneros, som liksom knegar på dagen och lägger undan halva sin lön för att ha råd att gå på eller köpa ett säsongskort och sen så bara, okej, okay, ska vi åka till Riyadh över efter nyår där. Det blir fan lite svårt att få ihop det.
50 pers. Alltså, ja, när man gör den här, alltså vi står i skiftet då, vi ska titta bakåt och spana framåt och allt sånt där. Jag har tänkt mer och mer att jag nästan skulle välkomna en utveckling där man i Riyadh inte bjuder in Barcelona och Real Madrid, utan att du bygger ditt eget superlag istället, där Kina verkligen går all in med att inte köpa då europeiska föredettingar eller 23-åringar som inte riktigt håller på yppersta nivå, utan att de bygger världens bästa fotbollsklubbar, att världens bästa fotbollsklubb om 10 år spelar i Saudiarabien, eller kommer från Saudiarabien, från Riyadh.
Mm.
Att världens näst bästa är från Peking eller Guangzhou-provinsen eller så. För att det enda argumentet som fotbollsvärlden rimligen kan ha kvar mot det nu är ju någon sorts tradition, alltså ett estetiskt argument för att jo, men de har ingen tradition där som vi har i Barcelona eller i Manchester eller Liverpool eller vad som helst.
Just det.
Vilket ju är ett alltså moraliskt egentligen anti-argument så, för att det är ju, ja, tradition kan du inte göra någonting åt, antingen har du det eller så har du inte, men om vi tar alla pengarna som, vi vill ha Katars pengar, de ska betala alltihopa, Saudiarabien ska betala alltihopa, kinesiska staten ska gå in och betala alltihopa för oss. Vad fan, är inte de värda att ha fotbollen också då? Ge dem alltihopa, ge dem de bästa klubbarna, de bästa lagen, de bästa spelarna, låt dem göra upp i nästa Champions League på någon sorts global nivå.
Mm.
Vi förtjänar inte längre. Mm. Det är min spaning för de kommande 10 åren. Varsågod så mycket.
Tack. Lite grann håller väl Qatar på med det, fast som stat mer eller som landslag, när de naturaliserar en massa handbollsspelare och fotbollsspelare från resten av världen och från Europa, eller från Afrika framförallt, och alla de här Aspire-akademierna som de har runt om i, framförallt är det väl i Senegal, de har en som är väldigt lyckosam. Jag tror att i Sydafrika också finns det. Där de liksom bara laborerar fram i princip.
Mm.
Ett så superspelare från fattiga senegalesiska landsbygden. För att göra dem till på sikt så lojala mot Qatar som har gett dem allt att de ska gå över och spela för deras landslag.
Ja, de är långsiktiga i sitt tänkande i alla fall. Det får man ge dem och gör ganska mycket, mycket rätt utifrån sina ambitioner. Men det finns, alltså, apropå Qatar, det senaste smällen man åkt på i någon sorts tro på att det ändå finns undantagsklubbar och så. Ajax, den här fantastiska plantskola och fotbollsförening, och apropå tradition och kultur och allt det där. De har nu i vinter varit iväg på vinterläger i Qatar naturligtvis. Då. De har också avtäckt ett stort samarbete med en klubb från Förenade Arabemiraten, från det mest konservativa av de 7 emiraten. De har också då släppt en dokumentärfilm precis om sin akademi och samarbetsklubb i Kina. När de får lite frågor om det här då, om att de gynnar Qatar, att de gynnar de konservativa emiraten i Förenade Arabemiraten, att de har samarbeten i Kina, så har van der Sar då, gamla målvakten, klubbpampen i Ajax, sagt i sin kommentar att Ajax är inget politiskt parti.
Nej.
Det är ju inget för en t-shirt direkt.
Nej, men vet du vad de borde göra med de här stora ambitionerna? De borde köpa in sig på rättigheterna till We Are the World, We Are the Children. För då skulle de ändå kunna få lite så här positiva vibbar kring sitt... Nu blir det bara pannkaka varenda gång de ska säga någonting. Typ, det blir ju alltid så där. Vi är ju inte en politisk institution. Man bara, men jäsp. Men jag känner nästan att de har lite för dåliga så partistrateger, eller vad vi ska kalla det. Copywriters helt enkelt. Gör något sånt där fläskigt av det istället då. Och tryck upp t-shirts så att vi i alla fall... Så att ni kan lura någon. För nu är det, ja. Alltså, nu blir det bara buskis. Det enda det här kommer leda till är ju att Ajax-supporter börjar hata sina gamla legendarer. Och det med all rätt. Det är väl det som händer oftast också. Men det får ju ändå inga... Det ändrar ju ingenting. Det enda det gör är att folk börjar hata sina klubbar som de ändå fortsätter att hålla på typ. För vad ska man göra? Man kan inte byta klubb.
Man kan byta system, men det kräver lite mer. Det kräver den stora revolutionen.
Det kräver ett par välta statyer, minst, till att börja med.
Och man kan två knäckta ägg. Att knäcka ett par statyer.
Precis, exakt så.
Nej, men det finns ju någonting i också att det smarta som fotbollsvärlden har gjort är att uppfinna, i en diskussion kring rättvisa år 2020 eller 2019, slutet av 10-talet, början av 20-talet, rättvisa kring fotbollen, då pratar man om VAR, det är det vi har uppfunnit för att få en större rättvisa i fotbollen. Alltså en sport som går i säng med vilken jävla diktatur som helst, som baseras på alla de här vidrigheterna och den optimala, ultimata orättvisan i systemet. Men när man ska korrigera orättvisorna i fotbollen, så då är det VAR man landar i.
Mm.
Sätt VAR-kamerorna i sweatshopsen i fabrikerna i Sydostasien istället. Sätt VAR-kamerorna i kring arbetslägren i Qatar eller Arabemiraten eller i sätt dem på hos kvinnorna i Riyadh istället. Där behöver vi VAR-kamerorna, så kan vi analysera de bilderna sen.
Nu tycker jag att du godhetssignalerar, Simon, lite väl mycket.
Ja, vad fan. Det är ett nytt årtionde. Jag känner att det börjar på noll igen.
Du, för övrigt, på tal om nytt årtionde så skulle jag hitta ett passande inledningscitat då. Det som jag hittade ut från Prozac Nation. Ibland när jag inte har något bra så brukar jag sitta och bara googla på quotes, du vet.
Och fem träffar.
Nej, men då skrev jag så här pessimistic quotes. Och det var ju typ... Det var ju 50 bläddringar på Google innan man ens kom till. Och de handlar ju bara om att när pessimisten säger da-da-da så säger optimisten da-da-da. Det finns typ ingen tydlig marknad för inspirerande pessimistiska citat på internet. Däremot finns det en jävla massa inspirational quotes som man får bläddra sig förbi då. Lite så. Stänga ögonen för att de är så... hopplöst.
Förnumst, ja.
Ja, exakt. Mm. Men du kanske hade ett där då? Sett VAR i sweatshops istället?
Ja, det är mitt uninspirational quote för 2020.
Det var en t-shirt. Mm, tycker jag att det kan vara. Mm. På tal om det så tittade jag till Zlatans debut i återdebut, vad säger man? Comeback. I Milan.
Mm. Återdebut. Det är också ett inspirerande quote.
Såg du matchen?
Jag såg den. Mm. Fråga hur jag såg den.
Hur såg du den matchen, Simon?
På löpandet.
Det är ett sånt inspirational quote. Fila lite på det. Hur du kan liksom, få det låta lite mer skrytigt så tror jag att vi har... att vi nästan kan... lägga ner den här podden och bli ekonomiskt oberoende. Det är typ Che Guevara-tröjan och någonting med Milan på löpbandet-tröjan som kan göra oss till the 1%. Jag känner det nu. Jävlar vad du kan säga det.
Som till Sanchez. Ja, jag kämpar på det.
Men det var både lite sorgligt och lite fint. Och lite, det var väl mycket, tyckte jag, kring den här matchen som var lite speciellt. Och den känslan var ju att det var inte bara i Sverige och Italien som Zlatan var den stora grejen. Det var ju verkligen det i alla internationella medier också. Det där kom ju dö ut såklart. Folk kommer ju inte vara så intresserade i Frankrike eller Spanien eller i England av vad som hände med Zlatan i Milan när de ligger på liksom under halvan av tabellen. Och, ja, folk bryr sig inte om Milan längre helt enkelt. Det var intressant att se för att Zlatan fick ju sitt så Franska kuppen-moment direkt där. Nämligen att han fick spela med spelare som var 5 divisioner sämre. När han var som bäst. Och du såg kanske hur han tillkämpat applåderade alla bortslagna passningar, alla misslyckade inlägg, alla juniormissar helt enkelt. För han hade inget val, han har ju inget val. Och så där är han ju alltid när han kommer till en ny klubb. Alltså han inleder ju med någon form av skärmoffensiv och han har ju verkligen gjort det här också. Men man känner ju någonstans att det där kommer hålla i 3 veckor och sen så kommer liksom den första hårtorken komma över Soso i omklädningsrummet, eller ännu värre på plan kanske. Och hur mycket han än försöker liksom övertyga alla och kanske sig själv om att han är där för att hjälpa Milan, så är ju känslan att Zlatan har inte riktigt de ambitionerna i, alltså han har inte riktigt det tänket, han har aldrig visat det tidigare, det är klart han säger så, men, och han sa också att jag hade fler erbjudanden nu än när jag var 28, så det tror jag inte alls på. Alltså då hade han kanske det från dina, de här saudiarabiska lagen möjligtvis. Men att
han tog ingen hänsyn till kvaliteten i de eventuella erbjudandena.
Nej, precis. Det här var liksom enda sättet att fortsätta karriären. Och även om han har sagt att han ska sluta på topp, det har han ju alltid sagt, så kommer han inte göra det nu. Alltså kanske för egen del att han håller fortfarande. Jag tyckte verkligen det såg ut så. Men han kommer ju omge sig med en trupp och ett lag som liksom inte är i närheten av någonting han har spelat med eller några han har spelat med sedan han var i Malmö typ. Såg det ut som i alla fall. Det blir intressant att se hur han ska ta på sig den här, eller hur han ska behålla den här liksom hatten. Och hur länge han kan fortsätta att spela 0-0 mot nedflyttningslag innan tålamodet börjar tryta.
Han har ändå gjort det ganska bra. Alltså det som kändes på alltså, som var lite sorgligt att se. Alltså, exakt samma känsla som du hade i första halvlekset. Man tänker att men ni måste skicka in Zlatan så att ni får någon ni kan skicka upp bollen på i alla fall. Mm. Ni klarar inte att spela fotboll, men skicka upp den på honom så kommer den fastna där uppe och så kommer
någonting hända kanske.
Någonting kommer kunna hända i alla fall. Mm. Det var ju typ samma känsla som man har i, när man såg MLS. Bara med skillnad att här möter de några som faktiskt kunde försvara också.
Just det.
Och då hände ingenting. I MLS så hände det i alla fall att Zlatan gjorde 2 mål och spelade fram till ett.
Visst.
Här hände absolut ingenting.
Nej.
Men han kommer ju i alla fall ha positionen, vilket han ju absolut inte borde ha längre kanske, att det är han som kommer bära hoppet för Milan 2020.
Nej, och det är ju helt otroligt att det kan vara så, med tanke på inte de faktiska omständigheterna, för de känner vi till, nämligen att han har liksom en grym fysik och att Milan är extremt mycket på dekis sedan flera år. Men om man bara plockar ut orden, liksom signalorden AC Milan, Zlatan Ibrahimovic 38 år, så ska det ju inte kunna gå till så egentligen. Det är för konstigt liksom, att han ska vara en inte bara en bärande del utan den liksom enskilt viktigaste delen i det här laget i 2020, året han ska fylla 39. Men det ser ju onekligen ut att bli så. Det blir spännande att följa. Det också kanske, finns kanske någonting lite mysigt med att, för att när han var i USA så blev det också bara en angelägenhet egentligen för den amerikanska och den svenska publiken då, och kanske Ibra-älskarna runt om i världen. Men mest så blev det ju liksom en provinciell händelse när Zlatan spelade match. Det var ett land i norra Europa och en fotbollskultur som vi ser ner på jättemycket på den amerikanska västkusten som älskade honom, eller som följde honom i alla fall. Och nu kommer det lite smärtsamt bli så igen förmodligen. För det kommer ju inte vara, han kommer inte dra 60 000 till varje match på egen hand om Milan fortsätter att sladda liksom.
Nej, nej, det är, alltså det är fascinerande också, man vet ju inte man vet ju inte exakt vilken Zlatan det vi har att göra med nu. Jag utgår ifrån, eftersom man har följt honom ett helt liv, och tänker att han skulle väl inte åka dit om han känner att han är 38 år i själ och hjärta och kropp och inte kan längre bära den vikten som förväntas av honom. Han har aldrig haft fel hittills. Jag tror kanske inte att han kommer ha det nu heller. Men däremot så är det kommer ju inte sprudla om Milan kommer inte göra det så. Så att, även om han kommer göra något hattrick eller något, göra sina 6-7 mål eller vad det nu kan bli på en vår, så tror jag ändå att det blir en annan bild av Zlatan här än vad det varit för tidigare.
Ja, kommer bli väldigt konstigt att prata om lejon och kungar och legender och sånt när man spelar ett lag som krisar. Om vi går från att Milan fortsätter göra det, så kommer det antingen bli en sån extrem dissonans, eller så kommer han tvätta bort det och bara vara pappan liksom i klubben, vilket ju är mycket mer sympatiskt. Jag hoppas verkligen att han blir den personen och håller fast i det, men för annars kommer det bara bli otroligt konstigt och ett sånt sorgligt avsked som inte riktigt någon är bekänt av. Inte Milan, inte Zlatan, inte alla som älskar honom heller faktiskt.
Kanske mest Milan. Alltså jag är så lite allergisk mot att alla andra ska hela tiden avgöra vad som är ett värdigt avsked. Och vi ställer de här kraven på att ingen ska förstöra bilden av, eller minnena man har av någon stor. Jag skiter rätt mycket i vilket. Alltså om nu Harry Kane om 10 år tycker att jag vill spela i division 2 och var sämst i laget, så då får han väl vara det, för att han älskar fotboll eller vad som helst. Men det måste ju lira också med vilken framhållning man har. Man kan inte prata lejon och vara sämst i laget, om du förstår mig.
Nej, precis, och det är lite det jag menar. Och också det här att han så otroligt länge hållit fast vid att jag ska sluta på topp, så att man har köpt det någonstans, alltså att det är hela skälet till att han inte vill komma tillbaka och spela i Allsvenskan. Och det har liksom varit, fram till nu har han ju verkligen varit centralfigur överallt och spelat i framgångsrika klubbinstitutioner. Men här riskerar han ju verkligen att få bekänna färg och få liksom sänka, alltså tonläget, en tonart eller man ska säga, och prata på det andra sättet. Och det blir intressant att se om han har det i sig, eller om han kommer leva i någon form av parallell marknadsföringsvärld där han bara så profiterar det allra sista på sitt varumärke som spelare och lite som försöker distrahera folk från och se vad som verkligen händer i på plan med laget.
Just det.
Nåväl, flytta statyn till Milano har jag hört här på slutet. Den kanske skulle passa där. Också lite den här lite mer fascistiska uppsynen, eller fascistoida uppsynen som han har. Den kanske skulle stå sig bättre i norra Italien. Av jättemånga skäl, vad tror du?
Du menar fukten i luften och sådär, eller?
Ja, precis. Dimman tänkte jag på.
Ja, den lombardiska dimman. Nej, den kan inte stå i Milano såklart. Alltså jag vet inte var... Milano eller Mosebacke, var det det som... De alternativen som har lanserats?
Malmö, Milano, Mosebacke. Det är ändå, just finns det. Ju någon form av poesi i det hela. Det är ju också tre, kanske de tre mest skilda platser man kan tänka sig åt rent innehållsmässigt, contentmässigt. Det här pratar vi, snackar om att välja identitet mer än någonting annat.
Kan man inte tänka sig att Zlatan gör en sån fullödig Hugo Sanchez och ställer upp den och ett par till statyer av sig själv runt någon av sina villor i trädgården?
Det hade varit fint. Det förvånar mig om han inte skulle ha en liten sån ministatyett av sig själv i sin trädgård. Men kanske faller på att han inte riktigt har någon trädgård. Han brukar ju vilja bo i stadskärnan när han är.
Ja, just det.
Spelar i stora städer.
Centrum och periferin.
Just precis. Malmö stad. Du kan se oss när vi kommer ner. Okej. Peppigt värre när Football Radical drog igång 2020. Ska vi lyfta stämningen lite till nästa vecka? Vi får unna oss att vara lite så, ha lite nyårsbaksmälla den här veckan, men lova att vi är på fötter nästa vecka.
Ja, då jäklar ska alla få. Men vi kan väl börja lite, eller redan nu avsluta lite uppåt då, eller ska vi göra det? Mm. Prata om veckans profil kanske.
Det tycker jag.
Börja depressivt igen då. Ni har säkert följt med, eller säkert, vi har ingen aning om ni har gjort, men det senaste som hänt kring Malagas bilkrasch till fotbollsförening. De satsade så att säga på fel Qatar-sheik i början av 10-talet.
Just det. Var det Qatarens?
Jag tror att det var Qatar, va? Al-Thani.
Ja, just det.
Släkte in i sheik-familjen där.
De plockade in Fernando Hierro som stod ut i typ 3 veckor innan han förstod att han bara var en sån.
Gamla fina halv- och helförutsättningar som kom dit och spelade. Och Isco på väg uppåt. Jag såg dem mot just Milan på San Siro när han dansade en höstkväll i Champions League. Fantastiskt. De var väl som längst, ska jag tänka efter, 2013, kvartsfinal mot Dortmund när de var på väg. De var väl en sekund från att slå ut Dortmund. Sen dess har det bara varit kaos, alltså en ägare som inte existerar riktigt, som inte är där, inte närvarande, det är löner som inte kommer, det är spelare och tränare som kommer och går. Tuffa år helt enkelt, ett tufft årtionde för alla malagueños. Nu då går de in i nästa årtionde och de gör det med Victor Sanchez som tränare, gamla Real Madrid-profilen, som då hamnat i rubriken av det så här fotbollsspecifika, vi kan kalla det Banega fallet då, att han har blivit hackad, hans bilder har läckt från hans kamera då han då helt enkelt visar penis och han hävdar då själv att det här är en utpressning då.
Men i Malaga-tröjan vill jag bara tala om.
Ja, såklart.
Ja, han har den på sig när han drar fram kuken. Så att han finns ju ändå någon form av klubblojalitet här. Jag tyckte de var lite snabba att stänga av honom. Någonstans hade de också kunnat tänka så här. Okej, han drog fram kuken på YouTube. Det var inte så bra. Men han har klubbtröjan på sig.
Han var
laglojal. Ett fel kan ibland ta ut ett rätt och så vidare.
Man kan säga att
jag har inte
så reagerade inte
på bilderna. Vill jag gärna tillägga för...
Du har bara hört.
Jag har hört och läst mycket om det.
De är brett och vitt spridda över alla världens sociala medier kan man konstatera. Mm. Man får någon sån här bild av hur de ansvariga på Twitter eller Facebook är ungefär som när man slår ner sådana här små jordekorvar på Tivoli, vet. De dyker upp överallt och de försöker slå tillbaka och spärra.
Ja, just det.
Varsågod för en visuell bild av hur Victors penis dyker upp. Han hävdar att han blivit utpressad. Klubben har då svarat med, man kan tycka att han då skulle vara någon sorts brottsoffer, men att med att stänga av honom.
Precis.
Det intressantaste då som gör just Sheikh Al-Thani till veckans profil är vad han skriver i sitt Twitter-inlägg då som kommentar till allt det här.
Åh, inte sett.
Nej, och du har längtat efter uninspirational quotes.
Absolut.
Här är poesin signerad Abdullah Al-Thani. Han skriver, och beskriver på engelska då, för att alla ska kunna förstå hans budskap. We still waiting to know who is the person he lying always. He is like the angel, never make mistakes. He does not want to admit the mistake, just one time said the truth. Did you think that will help you? Of you always lying to everyone? Be strong and say I make a mistake.
Det bästa jag hört det här årtiondet. Helvete vad starkt, Simon.
Tydligheten i det.
Alltså man förstår exakt vem han avser, vilken affär det gäller, vad konsekvenserna blir och också någonstans hans moraliska hållning i det hela. Alltså allt är så jävla glasklart. Så här ser kommunikation ut på 2020-talet. Al-Thani, well fucking done.
Jag säger det. Veckans profil och 2020-talets största kommunikatör så här långt. Vi följer honom med stort intresse framöver.
Verkligen. Den lilla jordekorren.
Just det.
Ja,
det hade kunnat vara kulturtips ju. Men ja, du får ta den då.
Det var sjukt att du inte gjorde drog någon som helst parallell till Valbuena och Benzema. Det väntar jag på. Det var ju ändå affär på tal om utpressning och sexuella och video. Kick. Eller vad ska man säga? Sex content. Det var ju affären som gav upphov till det franska ordet la sextape. Alltså fransmännen älskar ju att använda engelska ord som inte finns. Men, och det kan vara till exempel lifting, till exempel när man pratar om ansiktslyft då, eller plastikkirurgi som inte, man använder inte på något annat språk, men de har liksom tagit in det. Coaching heter det till exempel om man ska gå på en gymklass eller gym, ja. Och så de vrider ofta lite på det. Och nu kom då la sextape, som det bara heter på franska, men skrivet då på engelska, mycket riktigt. Och det var otroligt svårt när man blev tillfrågad om det där. Jag blev det i något sammanhang och skulle uttala mig på franska då om det. Och så började man nästan fnissa för att man bara så här, kan inte säga l'histoire de la sextape. Men det fick man göra helt enkelt.
Det gick?
Mm, det gick.
Ja, när man älskar dem. Jag älskar också den debatten som har kommit kring om var är maskulinum eller femininum.
Mm.
Mycket fascinerande att följa. Eller kanske till och med pluralform, jag vet inte. Sånt sysslar med Frankrike. Det och, var det la sex typ? Mm. Fantastiskt.
Jag ska få ett franskt kulturtips. Utan att ge mig in i debatten om Roman Polanski. Ni kanske har hört att han ligger lite skrynkligt till återigen. För det har kommit fram nya allvarliga anklagelser om att han har våldtagit en kvinna på 70-talet tror jag att det är den här gången. Det finns ju en historia från 80-talet som gör att han är i princip, eller han är inte
landsförvisad.
Ja, exakt. Han kan inte dyka upp helt enkelt i USA av juridiska skäl. Nu talar jag utifrån hans utgångspunkt då, av det hela. Men i alla fall, och i Frankrike har det varit mycket rabalder då kring hans senaste film. Eftersom den här anklagelsen kom 2 dagar efter premiären eller något sånt där. Skit i det. Den heter alltså Jacques och handlar om Dreyfus-affären. Som är liksom extremt känd såklart i Frankrike. Och någonting som man bankar i alla franska skolbarn. En historia som har präglat det franska samhället i 100 år. Som en kompis med lite högtidligt igår, när jag frågade exakt vilken plats det här, han tyckte att den här historien hade i fransk historia helt enkelt. Det handlar ju helt enkelt om en landsförvisad på grund av då ett påstått högförräderi judisk officer var han. Kapten var han förresten, Dreyfus. Och det visade sig att det låg ju en stor konspiration bakom detta. Han var oskyldig men satt ändå 5 år på Djävulsön eller vad. Och blev ifråntagen alla sina medaljonger och alla sina rättigheter såklart. Och så. Det har varit mycket snack i Frankrike om huruvida man ska se den här filmen eller inte. Många feminister har blockerat faktiskt biografer. För det är Roman Polanski som har tagit sig an att iscensätta eller göra film av historien. Men den är väldigt bra och den ska gå upp i Sverige, som jag har förstått det, under namnet En officer och spion. Försök att titta på den och tänk bort Polanski, för det här är ändå ganska viktig europeisk historia skulle jag säga. Det var bara det.
Det är ett kulturtips så gott som något. Det här kommer nästan ett mini kulturtips också, i alla fall en kulturell ingång i avslutningen. Musik ska vi ha, va? Vi ska återvända eller återuppliva en gamla tradition med politiska budskap i någon sorts spoken word-form.
Som jag har längtat.
Lite. Alltså, man tänker såklart svarta USA och svarta pantrar och Dr. King och hiphopen eller vad som helst. Men vi ska inte köra den vägen, utan vi ska gå istället till Indien. Det bästa i genren de senaste åren från den politiska spoken word-traditionen kommer därifrån. Kanhaiya Kumar, ung, snygg, student, politiker, agitator, utsett till en av dem man ska hålla koll på de kommande årtiondet av Forbes.
Mm-hmm. Får jag fråga om kön var så tråkig och traditionell?
Kanhaiya Kumar är en ung, vacker man. Mm. Känd då, eller han blev känd när han startade någon form av minirevolution på Nehru-universitetet i Delhi. Han hamnade då i fängelse för att ha varit antinationalist. Jag antar att det är lägre krav på det i just Indien för närvarande. Mm.
Ja, för fan. Nehru-universitetet va? Om det är döpt efter just det. Ledaren. Mm.
Exakt så. När han kom ut så höll han då ett 4 timmars tal då på sitt universitet. Och man behöver liksom inte vara kunnig i den indiska språkfloran för att bara titta på den här bilden och se att han kan leverera, va? Han har otroligt vis att leverera ett budskap. Charmig, leende, bra röst, bra timing på alla sätt. Han är då det man ska vara. Han är ung och han är snygg. Han är marxist. Han ställde upp och förlorade då i valet senast för kommunistpartiet. Och man får ju verkligen tycka om man vill om hans politiska agenda. Jag vet för lite om den helt enkelt.
Vet du inget om kommunismen, Simon? Jag ska berätta saker sen.
Jag vet en del om kommunismen. Jag vet lite om kumarismen däremot. Jag vet inte om hans väg in i den. Men ja, som sagt, det finns i alla fall inte för lite antinationalism i Indien för närvarande. Indien styrs ju av nationalister. Jag vill säga att ifrågasätt kommunismen om man vill. Det får man jättegärna göra. Men Kumars poesi är svår att ifrågasätta. Efter det här talet som man höll på universitetet så uppstod nämligen en helt ny genre, en protestgenre i Indien som kom då ur ett enda ord. Kumar skanderar Azadi, frihet. Någon sorts sån här call and response upplägg, alltså att han säger från hungern och alla skanderar Azadi. Från kastsystemet, alla skanderar Azadi. Och det har spritt sig som en löpeld över Indien i massa olika kontexter. Fotbollen då, tänker ni? Jo då, där också. I helgerna nu så har det spelats sån här 7-manna-fotboll som är extremt stort då ute i provinserna i Indien. Framförallt i Kerala-provinsen. De spelar på sån här jordplaner, röda jordplaner. Oerhört mycket publik som kommer väldigt, väldigt nära. Massor med olika turneringar. Till och med så att proffsspelare vill komma dit och spela för att det är så ursprungligt och härligt på något vis. Mm. Apropå det vi pratade om med franska kuppen som pedagogik.
Just det.
De spelade där och det som hände då nu senast i pausen under en sån här fotbollsturnering då, fullt med folk på läktarna, är att någon tar en megafon och börjar skandera kring då den här nya lagen om den här repressiva lagen mot muslimer helt enkelt.
Just det, för det är väl det handlar om där. Det är lite som i Kina helt enkelt. Man har gett sig på muslimer för att skapa någon form av nationell identitet.
Världens två enormt stora länder som ger sig på muslimska minoriteter helt enkelt. Mm. Och det har varit protester inte bara från muslimer utan från väldigt många håll och progressiva krafter i Indien. Och då under pausen i fotbollsturneringen så börjar det då skanderas om den här nya då CAA-lagen. Azadi, frihet från den helt enkelt, frihet för muslimerna. Vi kan lyssna på det kort, hur det lät på fotbollsarenan innan vi går in i att lyssna på hur det kan låta när det sjungs och skanderas av just Kanhaya Kumar. Och så säger vi, det kan väl vara vår ingång i 2020-talet kanske. Frihet, Azadi.
Frihet.